Ja, idag är det alltså lång fredag och över hela vår värld samlas Guds folk i kyrkor för att tänka på Kristi kors. Och vi har satt som rubrik för den här predikan Kristi kors, Guds dårskap. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du har gett ditt liv för oss. Tack Herre för att vi får stanna upp inför ditt kors. Och vi ber Herre att du skulle tala till oss idag ifrån ditt ord i Jesu namn. Amen. Predikan är hämtad från första Korinterbrevet. Där det står just om Kristi kors som Guds dårskap, men också som Guds vishet. Och det är väldigt många som betraktar Kristi kors som en ren dårskap. Skulle vi gå ut här och fråga människor på gatan i Sverige vad de tycker om Kristi kors och varför Jesus måste dö på ett kors, då skulle de nog famla ganska mycket innan de kommer på ett bra svar. Synd, ja, allt är ju relativt, så att det finns väl ingen egentligen som är syndare på det sättet. Det finns ju ingenting så som är rätt eller fel. Och dom, nej, det har vi avskaffat, att Gud skulle döma världen. Och helvetet, nej, det är avskaffat. Så finns Gud så är han bara snäll egentligen. Och då blir det ju lite märkligt att han skulle tillåta att Jesus skulle dö på korset. Vad är det för en fader som tillåter att hans älskade son dör på det sättet? Varför då? Det gör ju Gud till både grym och ond. Nej, många betraktar nog Kristi kors som en ren dårskap. Och så var det ju också på Jesu tid, när Jesus berättade för sina lärjungar att han skulle bli förkastad av folkets ledare. Han skulle få lida. Han skulle få dö på ett kors. Ja, då reagerade lärjungarna på olika sätt, men Petrus, han tog Jesus lite avsides och så sa han: bevara dig Gud, Herre, det här kommer aldrig att hända dig. Och då sa Jesus till Petrus, kommer ni ihåg? Gå bort ifrån mig, Satan, för dina tankar är inte Guds tankar, utan människotankar. Petrus kunde inte ens tänka sig att Jesus, som var så god och så fin på alla sätt, skulle dö en sån fruktansvärd död. Och om vi går lite längre framåt i historien, vi kommer till 600-talet, när levde en man som hette Mohammed i Mekka, i dagens Saudiarabien. Han sa så här: ma qataluhu, ma salabuhu, lakin shubiha lahum. De dödade honom inte, de korsfäste honom inte, det bara verkade så. Och när man frågar muslimer, vad var det som hände då? Jo, då var det så att där i Getsemane, när de kom för att ta fast Jesus, så förvandlade Gud någon annan till att se ut som Jesus. Och istället så får Jesus levande till härligheten, så himmelsfärden skedde före korsfästelsen. Om man tog fel person då och korsfäste fel person, man frågar mig, varför skulle Gud göra så här? Jo, det berodde på att Jesus var så fin. Han var en sån underbar profet att Gud skulle aldrig tillåta att hans profet skulle få lida på det sättet. Och många muslimer har sagt till mig, ja, men det där är ju direkt fel. Det är ju inte rättvist att någon dör istället för en annan. Det är ju ren orättvisa. Var och en måste väl svara för sig själv och sitt eget liv. det där kan jag inte gå med på. Det blir ju helt fel. Eller någon muslim har sagt att blod som renar från all synd. Men blod är ju någonting orent. Hur skulle det kunna rena? Det är ju äckligt till och med det här med blodet. Nej, det här låter som någon dårskap. Och vi läser i första Korinthierbrevet 1 och 18 hur det var på den tiden. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och så ser man på Kristi kors så olika. För oss är det här Guds kraft till frälsning. Men man tittar då på visdomen. Hur långt har världens visdom kommit egentligen? Så här står det i första Korinthierbrevet 1:19-20. Det står ju skrivet: jag ska göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Bibeln säger: dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud. Och den så högt hyllade naturvetenskapen har totalt utestängt Gud som ens en tänkbar förklaringsmodell till livets uppkomst, till universum som det ser ut idag. Man utesluter Gud och kräver att all naturvetenskaplig förklaring måste vara inomvärldslig. Big Bang, ja, en olyckshändelse i universum. Det fanns ingen Gud. Det bara small till och så flög allting omkring. Och genom en total osannolikhet och en fruktansvärd tur så hamnade planeten Jorden och lagom avstånd ifrån våran stjärna, solen. Det var ingen som hade tänkt det, men det bara blev så. Och genom en totalt osannolik tur så uppstod den första urcellen. Med DNA och hela köret, va? Det liksom bara fanns där. Men det, okej, helt osannolikt. Men det blev ju ändå till, det vet vi ju. För att liv finns ju idag och det finns i alla celler. Och ja, okej, det var osannolikt. Men det blev ju till. Ja, så det måste ju ha hänt. Eller hur? Men Gud finns ju inte. Och så utvecklas det i olika steg tills man får apor. Och sen får man människor. Och vad är människan då? Maskin? Ja, på något sätt. Man stoppar in lite näring och så går maskinen. Slutar man stoppa in näring så slutar maskinen att gå. Det är så. Kosmos är som en enda stor maskin. Den styrs av naturlagarna. Och det är därför som allting fungerar som det gör. Och allting i den här världen är underkastat naturlagarna. Och även människan är då en del av den stora maskinen, en liten maskin i det stora kosmos. Människan tror att hon är en person, att hon är en individ, ett jag som kan fatta självständiga beslut. Men egentligen så är hon bara så komplicerat sammansatt så hon tror att hon är en person. För det är hon ju egentligen inte. För det kan ju inte vara så att någonting totalt opersonligt som en explosion i universum kan resultera i en verklig person. Nej, det resulterar i en komplicerad varelse som tror att hon är en person. Och moral, ja, den är ju totalt relativ. Det finns ju ingenting i den här explosionen eller i universums lagar som kan tala om så. Vad som är rätt och fel, gott och ont. Nej, moral är någonting sociologiskt önskvärt. Det är det som vi vill att samhället ska vara. Och det handlar ju om 51% rösten. Alltså den åsikt som gäller idag. Det är det som förklarar för oss vad som är rätt och fel och gott och ont. Och livet har egentligen ingen mening. För det var ingen som hade tänkt någon mening med det här. Det bara blev så här. Så hur skulle livet kunna ha någon mening i någon sorts absolut betydelse? Nej, det är upp till var och en att försöka hitta någon mening i sitt liv. Du får liksom förverkliga dig själv och du får hitta på någonting trevligt. Åka till Mallorca eller till Thailand eller vad du gör. För att liksom försöka få in lite mening i livet. För livet har ju ingen mening. Så är det. Och så resonerar den moderna människan. Har alltså inte kommit så långt i frågan om Gud. I frågan om livets mysterium. I frågan om det faktum att vi är personer och hur skulle vi kunna vara det. Om vi inte kommer från en personlig Gud som har skapat människan till sin avbild. Varför vi är moraliska varelser, skulle vi kunna vara det. Om vi inte kommer från en moralisk Gud som i sig själv är alltigenom god. Och som naturligtvis har gett livet mening i dess minsta beståndsdelar. Så mycket mening att människan ska göra räkenskap för varje fåfängt ord, säger Jesus. Hallå, hur många fåfänga ord har vi inte yttrat i livet? Och skulle det då ha någon betydelse? Om det har en betydelse, då vill jag tala om för dig att livet har mening hela vägen och hela tiden. Och det finns en kamp mellan gott och ont. Och det är bra att stå på det godas sida och kämpa för det goda. Livet har en mening. Men har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, så är det. Österlänningar och västerlänningar tänker inte exakt likadant. Och så har det varit väldigt länge. Ja, över 2000 år. Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans visdom, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna är han en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Judarna begär tecken. Så var det på den tiden. Och så är det faktiskt idag. Bland österlänningar är tecknen så otroligt viktiga. När vi kom till Egypten 1976, det är ju en evighet sedan. Och vi skulle liksom tala med människor. Då var vi skolade i ett västerländskt tänkande. Då hade vi talat om Jesus i Sverige, i England, Frankrike, Österrike. Och så kom vi ner till Egypten. Ingenting funkar. Det är totalt annorlunda tänkande. När vi talade med svenska så måste man hela tiden börja med att tala om Guds existens. Kan det överhuvudtaget finnas en Gud? Och hur kan världen se ut så här? Och försöka resonera sig fram till sannolikheten. Ja, men det kanske finns en Gud i alla fall. Och så börjar man liksom bygga en sån plattform när man talar till svenskar. Så kom man dit ner. Och under 13 år i Egypten så träffade jag inte en enda människa som inte trodde på Gud. Och det kan ni ju fatta att man måste börja i en annan ända än vad vi gjorde. Och när muslimer blir frälsta idag, för det blir muslimer hela tiden, då är det väldigt viktigt med tecken. Gud talar. Han talar i drömmar. Han talar i visioner. Han helar människor. Gud kommer hela tiden in från ett helt annat håll och uppenbarar sig själv. Det är uppenbarelsen som är det viktiga. Och där kommer Guds tilltal till österlänningen på ett mycket starkt och tydligt sätt. Om man ska göra ett enkät och ta reda på hur många av de muslimer som har blivit frälsta som inte haft drömmar, syner, uppenbarelser av Herren. Ja, men det är jättemånga som är helt lyhörda för att Gud ska tala till dem på det här sättet. Grekerna på den tiden, de sökte visdom. Och det är lika med västerlänningarna idag. Man hela tiden går efter förnuftet, förnuftet, förnuftet. Hela tiden. För judarna var det här talet om Kristus på ett kors en stötesten. De stötte sig mot det. Det stämde inte med Kristus. Men Messias, han är ju en kung. Han ska ju komma hit och befria oss från romarna. Han ska ju kasta ut romarna ur landet. Han ska regera på en tron i Jerusalem som en kung. Och när man använde sina Messias förväntningar och satte dem på Jesus och försökte med våld göra honom till kung, då drog han sig undan. Gick upp på berget i ensamhet för att be. Och han ville inte vara med alls på deras Messias förväntningar. En korsfäst Messias. Nej, det är totalt omöjligt. Det är en stötesten. Och det var en stötesten ur dubbel bemärkelse. Det står nämligen i skriften, förbannad är den som är upphängd på trä. Och en Messias som var upphängd på ett kors är en förbannelse för en jude. En stötesten, någonting man stöter sig emot. Men för Paulus var ju här någonting som han predikade hela tiden. Och när han talade till judarna så sa han, tänk efter. Den som inte håller hela lagen kommer under en förbannelse. Det är det villkor som Gud har satt upp i det förbund han har gjort med Israels folk. Om vi inte håller lagen så kommer vi under förbannelsen. Så står det ju. Och så predikar han. Men Gud gjorde Kristus till en förbannelse för vår skull. Där hängde han på korset och bar allt den synd, all den förbannelse och ondska som vi hade, den bar han på korset. Och så predikar han evangeliet utifrån Kristus som korsfäst. Trots att det var en stötesten för judarna. För grekerna var det här dårskap. Korsfästelse, det var ju liksom det man avrättade kriminella personer på. Det var ju liksom det lägsta och det absolut värsta metoden att avrätta någon i romarriket. Och du ska tala om en frälsare som har blivit avrättad på ett kors. Redan där så har du ju dårskapen rakt framför dig. Och så ska du tala om uppståndelse. Kroppens uppståndelse från de döda. Kroppen var totalt oviktig för grekerna. Det var ju liksom själen, anden som var viktig, inte kroppen. Och när man talar om någon andlig uppståndelse, då skulle grekerna tycka att det här är ganska intressant. Anden uppstår, ja visst, det är vi med på. Prata vidare du. Men att Gud skulle ha uppväckt Kristus till en fysisk uppståndelse från de döda och att det här, när man vinner frälsning, skulle gälla alla människor som tagit emot Kristus. Alltså att Gud frälsar hela människan, ande, själ och kropp. Och att det ska bli en uppståndelse en dag i förhärligade kroppar. Nej, gå och lägg dig, det finns inte. Det här är absolut dårskap till att börja med. Det passar inte in någonstans i grekiskt tänkande. med den fysiska uppståndelsen. Och ändå valde Paulus att predika den korsfäste Kristus mot alla odds. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Paulus identifierar sig totalt med det här budskapet om den korsfäste Kristus. Han kom i svaghet. En svag Gud som dör på ett kors. Men vi vet ju varför han var så svag. Han hade ju all makt i himlen och på jorden. Och till och med när han hängde där så sa ju folket till honom: om du är Guds son så kliv ner från korset. Kunde han inte ha gjort det? Jo, han som gick på vattnet. Han som stillade stormen. Han som skapade bröd. Han som uppväckte de döda. Han som öppnade de blindas ögon. Han försvarade inte sig själv. Han gjorde sig svag, precis som ett lamm som är tyst inför dem som klipper det. Han öppnade inte sin mun till sitt eget försvar. Han lät dem piska honom. Han lät dem spotta på honom. Han lät dem korsfästa honom. Och när de gjorde det så sa han: Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. En svag Gud offrar sig själv för en förlorad värld. Helt fantastiskt. Han gjorde det av kärlek till dig och mig. Paulus kom inte med vältalighet. Han kom inte med hög visdom. Han kunde förmodligen inte det, gissar jag. Han har inte blivit skolad i retoriken, den klassiska retoriken. Så han kom inte med den typen av argumentation som var så inne bland grekerna och inne i Korint där vi håller till. Och han har beslutat sig för en sak. Jag kommer att tala i all enkelhet, i all svaghet, i all rädsla om den korsfäste Kristus. Han hade ju all rätt att vara ängslig, Paulus. Han hade ju lämnat Silas och Timoteus kvar uppe i Berea. Och hade åkt ensam ner till Aten. Och där hade han fattat mod till sig och ställt sig på Areopagen och predikat fast han var helt ensam. Och ensam kommer han ner till Korint. Hans team är inte där än. Och det är klart, han kommer ju ängslig. Han är rädd. Han har ingenting att komma med förutom budskapet om den korsfäste Kristus. Och här fanns Guds kraft. Det är det som är så fantastiskt, att för oss som blir frälsta är talet om korset Guds kraft. Och han ville inte att deras tro på något sätt skulle vara grundad på människors visdom, utan på Guds kraft. Kraften i Kristi kors Jag skäms inte för evangelium. Det är Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden, sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro. Som det så skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Det är det här budskapet som frälser människor. Paulus hade beslutat sig att det är det här han ska predika. Korset. Den korsfäste Kristus. Spelar ingen roll att det är en stötesten för judarna. Spelar ingen roll att det är en dårskap för grekerna. Han predikar ändå. Korsfäst Kristus. Därför att det här är Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det var därför han gjorde det. Och det är därför som jag gör likadant. Hela tiden och jämt talar om Kristi kors. Alltid, och ni kan rätta mig om jag har fel, i afghanmötet, i iranmötet, hela tiden Kristi kors. Varför? Inte därför att det är lätt. Inte därför att man tar emot det här så enkelt. Nej, det är bara det här budskapet som är Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Ska vi be tillsammans? Herre, vi tackar dig för ditt kors. Det står i ditt ord, du bar våra synder i din kropp upp på korsets trä. Tack Jesus att du bar också mina synder. Tack för ditt blod som renar oss från all synd. Tack Herre för korset att du i din kärlek offrade dig själv för en förlorad värld. Tack levande Gud att det finns frälsning för alla människor. I Jesu Kristi namn. Amen.